Ja, hej alla som väntat. Jag vill bara hej och välkommen till Modiga människor, avsnitt 58. Jag ser på kommentarer här att folk har väntat. Jag hade skrivit att vi skulle börja klockan 11 och när jag la ut den här så glömde jag faktiskt att trycka i vilken tid. Men det är ju fantastiskt att ni har väntat så länge. Så vi är enligt tidtabellen. Men innan vi börjar så ska jag bara vilja påminna er om att stötta och gå in och prenumerera på YouTube så att kanalen får fler prenumeranter. Sen vill jag också tacka verkligen alla som har gett gåvor. Det är helt fantastiskt. Och sen så håller vi på att bygga upp på Rumble. Så att många, många program ligger där nu. Och så finns ju faktiskt även på Spotify och Podbean. Ja, det var väl det. Och som sagt, fantastiskt att ni är så många redan. Idag så är Andreas Sidqvist med här. VD på en PR-byrå. Och även en av initiativtagarna och hjärnan kan man säga bakom den här motkampanjen kan man säga då. Kavla ner och som har fått en del uppmärksamhet. Så jag vill hälsa dig välkommen.
Ja, nej men tack så jättemycket. Och ja, jag är en av hjärnorna ska man väl säga. Det är flera
Ja, men det sa jag faktiskt en
Ja, det
av
sa du
dem.
kanske.
Ja, det gjorde jag.
Vad bra. Och ja, precis. Ja, men tack så mycket. Kul att få vara med. Jag hörde ett tidigare program med Noé, det heter han, vad heter han? Mehdi. Mehdi. Ja, just det. Nej, men det var jätteintressant, tyckte jag. Och jag har ju följt honom sedan tidigare också. Han var ju lite tidigare, tror jag, än många. Och kritiserat läkemedelsindustrin bland annat. Så att, ja, nej, men det är kul att få vara med här. Prata om viktiga saker.
Jo, jag tänker lite, vill du berätta vad, så, för jag menar, det är någonstans, det är ju ett beslut som du har tagit, såklart, att våga kliva i någonting som, du tog ju en risk, absolut.
Ja, nej men alltså jag har ju tagit ställning tidigare också. Senast så var det ju Syrienkriget som jag då hade jag lite mer en ensam kamikaze-strid kändes det som. Nej, men då skrev jag mycket på Facebook om vad jag tyckte om bombningarna och hur fel det var att man skulle försöka gå in där och skapa demokrati var väl ett officiellt ursäkt liksom, eller stoppa Assad var det väl. Men ja, det är ju inte så det går till när man inför demokrati. Det har ju gått väldigt dåligt i Afghanistan och Irak och Libyen och alla länder som man har försökt bombat fram någonting. Eller det handlar ju inte ens om att bomba fram demokrati. Det handlar ju om geopolitiska eller ekonomiska intressen. Men då var jag ju väldigt kritiserad och jag skulle hålla tyst, tyckte många. Och jag älskade, jag var en Assad-kramare och så vidare. Nej, men jag var ju van att få mycket kritik och sådär. Men jag tycker ju samtidigt att det är så pass viktigt att folk inte köper vad som helst eller går med på illegala krig för att man är inte påläst eller inte orkar bry sig. Det är ju liksom fruktansvärt. Det leder ju till, ja, i Syrien är ju miljontals människor på flykt och flera hundratusen döda. Så att jag tycker ju att det är värt det ändå. Så, och nej, när det kommer till coronan så var ju jag, alltså jag är ju skeptisk till media överlag. Jag har ju sett hur man jobbar när det är krig till exempel med propaganda och sådär. Och har ju varit, ja, men jag har ju varit liksom, vad ska man säga, vänsterorienterad liksom och mot liksom kapitalistisk imperialism och sådär. Och ja, men sett hur man, framförallt krig har jag tittat på, USA:s utrikespolitik och sådär. Det har varit lite som ett specialintresse. Nej, men ändå så var jag först ganska kritisk till att Sverige var så lama och inte liksom stängde gränserna när det var utbrott i Alperna och Iran och de här länderna. Mm. Det var väl ett och ett halvt år sedan eller något sånt där. Innan jag insåg att man ljög helt enkelt när man sa att det var, jag tror att WHO sa, Tedros, deras generalsekreterare, sa ju bland annat att 3,4% dödlighet, sa han en gång. Mm. I mars 2020. Mm. Och sen så kom det ju fram nästan direkt, eller det visade ju ganska snabbt att andra som räknade på det här sa att det stämde antagligen inte alls, utan det finns ju en Ioannidis heter han vid Stanford, som är en världsledande forskare som tittar på statistiken när det gäller dödlighet. Han kom ju fram till att det var liksom 0,6 eller 0,3 i vissa populationer eller ännu lägre. Så då gick det inte riktigt ihop, eller det var det ju, och sen var det WHO själva som gick ut sen indirekt och sa när det var 10% som hade drabbats, tror jag det var, som de sa, och så kunde man räkna ut det då på antalet döda officiellt, att det var 0,12 eller 0,13 tror jag. Så då var det ju inte alls så allvarligt som de sa, så då kände jag, det här stämmer ju inte någonting. Nej, men så då började jag ju, eller så såg man ju på medierapporteringen också att det var väldigt ensidigt och vinklat och bara vissa personer som fick uttala sig och ingen debatt överhuvudtaget om det här med vaccin som enda lösningen. Och då insåg jag att det här handlar ju inte om hälsa utan det är någonting annat. Mm. Och sen har jag ju successivt, så många andra också, har liksom satt sig in mer och mer i vad det handlar om. Mm. Och jag insåg ju ganska snart att det var, att WHO är ju en nyckelspelare i det här då. Och att organisationen redan under svininfluensan visade sig ju vara korrupt när man klassade svininfluensan som en pandemi. Det kom fram att det var 5 av de här 15, tror jag det var, som satt i en kommitté och bestämde att det skulle vara en pandemi, hade kopplingar, erkände de också att de hade kopplingar till läkemedelsbolagen som sen tjänade pengar på att vaccinen såldes. Och nu har det ju antagligen gått ännu längre. Jag har ju sett visselblåsare som har jobbat för WHO som också pekar på det. Att organisationen är korrupt helt enkelt och toppstyrs. Och ett exempel på det tycker jag är att han som är generalsekreterare nu, Tedros Adhanom Ghebreyesus någonting. Jag har inte lärt mig hans namn ännu. Han är en etiopier. Han är anklagad för folkmord bland annat. Mm. Av en Nobelpris nominerad person. Och borde ställas inför rätta i Haag. Det finns att läsa i Forbes. Så att det är liksom allmänt känt. Även om det inte... Alltså det är ju helt absurt att han får vara generalsekreterare för en organisation som påverkar hela världens regeringars beslut. Så det tycker jag är ett exempel på som visar hur illa det är. Liksom. Och nu jobbar ju Carl Bildt också för honom, hörde jag på radion för några månader sedan. Så han har ju också varit anklagad för folkmord i Sudan när han satt i styrelsen för Lundin Oil tidigare. Nej, men så det är sådana typer av människor som tillåts styra. Sen sitter det ju andra personer ännu längre bak i ledet liksom, och har massa planer uppenbarligen som de vill genomföra nu med pandemin som ursäkt. Jag tänker på det här med Great Reset och fjärde industriella revolutionen och allt som också är helt öppet deklareras bland annat på World Trade Organization, eller vad säger jag, nu är det många organisationer här, vad heter de? World Economic Forum. På deras hemsida så deklareras ju helt öppet det mesta, tror jag, av deras planer.
Ja, men, han går ju ut med
ja.
Det.
Ja, nej, men det, ja,
det, fast det är ju, och ändå så blir det som att du och jag då som lyfter det blir utpekade som hittepå.
Ja, men alltså
det finns ju där. All information finns där. Mm. Ja. Och det är ju Klaus själv som säger det.
Ja. Nej, men han är ju som, det är som overkligt. Han ser ut som en bondskurk liksom och säger liksom sådana saker. men det är som att folk inte kan inte ta in det på något sätt. Eller det liksom går inte ihop med deras världsbild, tror jag. Det är det. De är så övertygade om att om Tegnell eller Stefan Löfven eller någon som de har förtroende för säger något, då är det så. Och det kan liksom, alltså det tvingar ju, om man skulle börja ta in att det kanske förekommer väldigt stora lögner liksom, så blir det väldigt jobbigt. Då måste man ju ifrågasätta hela sin världsbild och släppa massa föreställningar. Och, ja, men jag har ju själv varit kritisk till mycket av de här som kallas konspirationsteorier, att det finns någon liten klick som styr och sådär. Jag har en bror som är mycket mer inne på sånt eller har varit det tidigare, och jag har tyckt att det där känns ju helt verklighetsfrånvänt och det är inte kopplat till min verklighet. Så jag, okej, okay, det kanske finns något sånt, men varför ska jag bry mig om det liksom? Men när det nu blir så här konkret och uppenbart att det är något som inte stämmer, då känner jag ju ändå att då måste man ju försöka förstå lite mer vad som händer och varför och så vidare. Så att, nej, men så att jag, sen påverkades ju mitt företagande också. Jag har ju drivit på för att fler ska ta tåget på semestern tillsammans med en kompanjon. Och det har ju blivit svårt, eller man kan ju inte marknadsföra resor liksom när man inte får åka. Mm. Och sen vill jag inte marknadsföra resor heller när det krävs vaccinpass. Mm. Det känns ju helt fel liksom, på alla sätt. Så att, det har ju blivit lite svårare att göra det. Och sen så har vi ju blivit oense nu efter den här Aftonbladets smutskastningsartikel där de, ja, de lyfter ju upp alla som är kritiska som att vi är liksom högerextrema konspirationsteoretiker. Stod i deras första artikel. Och sjukvårdspersonal också lyfter de fram. Det borde ju vara inte starka deras sak, tänker jag. Men i alla fall. Men det är för att skrämmas liksom att vi är ute efter det. Men då hade Expo hade kartlagt den här rörelsen i första, ja, stod det. Och sen pekades jag då ut som hjärnan, eller en av hjärnorna för det här. Så att man bakar ihop, eller man skapar liksom en fiende som är galen och högerextrem. Eller man hittar ju på, man tar ju det värsta liksom. I Sydamerika så kallas de tydligen vänsterextrema, de som är kritiska. Så man tar det som liksom folk i gemene man tycker låter mest illa liksom. Och sen så bakar man ihop, ja, skapar man den här bilden av de här galningarna. Och sen så mig försökte de ju då koppla ihop med det här. Och ja, för att sänka mig liksom. Och så fick man ju den här moderaten som har jobbat på uppdrag av Pfizer bland annat att säga att han borde bannlysa mig. Ja. Så att, ja, så man försöker tyst.
Lars Lindblad, va?
Ja, men precis.
Som tyckte att du skulle bannlysas.
Ja, det är såna här gamla katolska, eller vad det är, påfund som man nu återupplivar. Där man ska liksom brännas på bål eller bannlysas. Gärna levande kanske också. Nej, men alltså det är ju absurda, det är absurda grejer som sker liksom. Och det som hände efteråt. Ja, men då, sen så efter artikeln där, då var jag ju kontaktad av lite av några medier, SVT, Morgonstudion och Sveriges Radio och sådär. Så, men jag var ju på semester så jag kunde ju inte delta, vilket kanske var tur i och för sig. Nej, men det som hände var ju, eller Sveriges Radio var jag med på, men det de gör då är ju, ja, men jag fick ju liksom 20 sekunder eller något, och sen var det Rickard Bergström, den här vaccinsamordnaren, som har jobbat också i 10 år för läkemedelsindustrin tidigare, innan han började köpa in vaccin åt Sverige, så jobbade han med dem som han nu köper vaccin av för att sälja vaccin. Så det är ju helt genomkorrupt och helt ruttet, som jag säger det, alltihopa. Nej, men då i alla fall, då fick han sen säga något spydigt om att så här, ja, det är lite sent att protestera nu, vi är 80% redan vaccinerade och ungefär lilla gubben, du, lycka till liksom. Nej, men och uttala sig sådär. Och PR-branschens vd för någon kommunikations, tydligen Sveriges största kommunikationsbyrå eller vad det är, Sveriges kommunikatörer, de ligger bakom den här kavla upp kampanjen. Hon sa att ja, men det är konstigt att någon som jobbar med PR är så dåligt påläst eller inte baserar sig på fakta, så. Men så då, ja, det blir ju skrattretande liksom när man eller min uppfattning är ju att de flesta som, eller de som är kritiska, det är ju de som har läst på och är pålästa. Det är därför man blir kritisk. Så att det är så det är så upp och ner alltihopa. Hon har ju ingen aning antagligen om liksom, att det är rekordmånga biverkningar eller att, att vaccinerna har liksom forcerats fram. Eller jag vet inte, hur kan hon säga så? Liksom? Jag vet inte, det, det blir så bakvänt alltihopa.
Jag bara säger nu, eftersom vi är live, så, och jag glömde säga det. Det är bra om vi kallar den för injektionen. Så
ja, just det.
Det blir bannlysta.
Just det.
Så det, de har... Några algoritmer inlagt. Så att den här injektionen, jag vill bara säga, men när man pratar med någon, så det är ju inte många som har tagit den som har koll på att det är 70 000 biverkningsrapporter inlämnade.
Mm.
Och då är det liksom antagligen lågt tilltaget.
Bara i Sverige, ja. Precis.
Ja, bara i Sverige.
Man har handlagt en tiondel ungefär.
Mm.
Och sen så sa ju tydligen Läkemedelsverkets vd, tror jag var igår, att det inte var några allvarliga biverkningar och inte många eller något sånt där. Alltså de ljuger ju rakt upp
ja,
och ner hur mycket
och
som helst.
Jag lyssnade faktiskt på intervjun med läkaren Hanna Åsberg. Då sa hon följer ju det här. Och när hon var med i lördagsintervjun där, som jag lyssnade på i lördags, så sa hon att förra veckan, då hade man plockat bort på biverkningarna antalet döda.
Mm.
Så de fanns inte med på hemsidan. Nej. Och veckan innan fanns de med.
Mm.
Så att du och jag sitter här och hittar på någonting, det är för mig verklighetsfrånvänt. Det är så här, det är ju inte det vi gör. Vi försöker ju bara förstå.
Tänker jag. Men alltså när jag har försökt sätta mig in, när det var liksom, när det har varit propaganda, när det är Syrienkriget då, som exempel. Det man kan göra är ju fråga sig vem tjänar på att en nyhet eller ett budskap eller att gå ut och säga något. Och vi som är kritiska, vi har ju inget att tjäna på att vara det. Alltså man riskerar sin karriär och man riskerar att förlora vänner eller bli utfryst. Så det talar ju för mig väldigt mycket för att alla läkare och experter och professorer och så vidare som är kritiska gör ju det av någon annan anledning än att bli få tjäna pengar eller få mer inflytande eller makt. För det förlorar de ju. Men för många så det verkar ju behövas. Jag vet inte vad som behövs. Alltså media måste ju sluta ljuga. Och det var ju min önskemål, var att jag ville ha en debatt, sa jag då sen i de här media. Och jag skrev också en debattartikel till Aftonbladet. Jag tänkte, det måste de ju ta in, tänkte jag. Om jag har blivit uthängd här nu så måste jag få chansen att liksom förklara mig. Så jag skrev en anpassad liksom, 3500 tecken för deras sida som var ganska tydlig och nedtonad. Liksom. Jag använde inte propaganda fast det är. Jag skrev PR-kampanjer och liksom, väldigt balanserad sådär. Men den tog de ju inte in i alla fall. Och inte någon annan tidning heller. Så det var, till slut var det någon Epoch Times tror jag heter som tog in en del, eller tog in den. Nej, men så jag publicerade den i alla fall. Men tre huvudpunkterna var ju liksom att vi ska ha frivillighet istället för övertalning. Och det är ju liksom, det är ju Nürnbergkonventionen. Det är ju mänsklig rättighet att om man ska utsättas eller delta i ett medicinskt experiment, då ska man ju ha ett informerat samtycke. Alltså du ska veta om vilka risker och vilka biverkningar som finns och allt vad det innebär. Och att det är inte färdigutvecklat. Och det här vilseleder man ju extremt mycket. Men det stod på Läkemedelsverkets hemsida att på de flesta sidorna står att det är godkänt. Liksom. Det står inte att det är ett villkorat godkännande som gäller för att det inte finns några andra botemedel. Och att det, liksom, att det här är, liksom, att det inte är färdigutvecklat. Det står liksom inte. Och i USA kallas det ju för nödgodkänt. Och nu har väl de fått ytterligare någon sorts förlängt nödgodkännande. Och det låter ju fortfarande som att nu är det godkänt. Liksom. Men det är ju inte klart överhuvudtaget. Så där antar jag, de bryter emot den här konventionen. Liksom.
Ja, sen så det här med informerat samtycke.
Ja.
Som är så viktigt och som folk verkar inte ens nummer ett veta om att det är någonting som existerar.
Nej.
Och sen vet jag ingen som har fått den här injektionen som har blivit erbjuden eller fått papper på informerat samtycke. De har inte fått någon information.
Nej, men de gör sig skyldiga, tänk allihopa som är inblandade i det här. Läkare, sjukvårdspersonal, Folkhälsomyndigheten. Ja, alla som är inblandade är ju liksom medskyldiga på något sätt till att inte ha koll på det här, för det ska de tydligen ha, och att inte ge den informationen som de är tvingade egentligen. Så det var första punkten, och sen det här med seriös debatt istället för enkelriktad censur var min andra punkt, och då lyfte jag fram det här att det låter ju som att hela forskningsvärlden är ju överens om att det här är det enda rätta. Men det stämmer ju verkligen inte. Det är liksom tusentals, tiotusentals eller hundratusentals.
Långt ifrån sanningen.
Ja, nej men alltså det är ju jätte... Det blir ju fler och fler liksom läkare och forskare och experter som blir visselblåsare liksom och går ut och varnar för allt ifrån att vaccinet eller injektionen gör så att viruset muterar, så att det blir fler varianter, och det kan bli Robert Malone, en av de som har uppfunnit den här mRNA-tekniken, han varnar ju för att det finns en stor risk att det blir en sån här ADE-effekt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det står för, men det är liksom att som jag förstått det så kan det skapa liksom autoimmuna sjukdomar, eller att kroppen attackerar sig själv och det blir väldigt allvarligt. Och att spikproteinerna sprider sig runt i kroppen och sätter sig i organen och förstör liksom organ, till exempel det här myokardit, hjärtmuskelinflammation har man ju erkänt nu att det är väldigt vanligt, eller väldigt vanligt, det är en vanlig eller blir en biverkning som man kan få bland unga också som inte alls har någon risk egentligen att drabbas av covid, ska utsätta sig för massa sådana risker. Och sen finns det här Great Barrington Declaration som jag har haft stöd av liksom, när jag har protesterat mot de här allmänna restriktionerna. Det är ju bland annat en svensk Harvard-epidemiolog, Martin Kulldorff, som har tagit initiativ till den här deklarationen. Där man, det är över 40 000 inom området som har skrivit under, och sen är det 850 000 från hela världen. Nej, men där menar man att det rimliga och normala i sådana här situationer, det är att ha riktade insatser mot målgruppen. Och övriga ska leva som normalt. Och då kommer det på 1-2 års sikt naturligt att bli en immunitet när folk har blivit smittade. Och det är liksom det som är det normala. Att vi har liksom, att det har varit lockdowns, nedstängningar runt hela världen. Det finns inget liksom vetenskapligt stöd för den strategin.
Nej, men nu går ju Lena Hallengren också ut med att... Ja, alltså så här, jag tänker att det hon gör nu är väl att förbereda oss sakta för att vi ska bli de här tiderna. Du försvann mitt ordet. Utegångsförbud. Hon förbereder oss sakta mentalt, tänker jag. Det är den här kokande grodan nu.
Just det. Nej, men alltså det som... Precis, jag tänker att Sverige, att vi har klarat oss i Sverige skulle ju kunna vara, tänker jag, att vi har haft en stark grundlag liksom som har förhindrat de här drakoniska åtgärderna som man har haft i andra länder med utegångsförbud och så vidare.
Men det har de ju sakta plockat bort. Alltså, så
ja,
de har
nu håller de ju på.
Tummat lite hela tiden, och jag kommer ihåg min reaktion förra våren tidigt. Så tänkte jag, det här är ju bara liksom en försmak.
De håller ju på. De har tillsatt en utredning nu också om att ändra på grundlagen. Antagligen blir det då, om man, för att kunna inskränka ännu mer när nästa pandemi som de räknar med ska komma nu då. Så det visar ju hur ovetenskapligt det här är och hur politiskt det här är, och att det handlar om någonting helt annat än det man säger. Så man måste ju liksom låta de här forskarna ha en riktig debatt på tv. Det var ju någon debatt häromdagen med liksom vd:n för Timbro och chefredaktör, tror jag var, eller opinionsledande person på Dagen, en kristen dagstidning. Och där handlade det liksom om att skendebatten var, skulle vi ha vaccinpass eller skulle vi liksom bara ha mer restriktioner och få folk att vaccinera sig på det sättet istället. Men det var ju ingen debatt om så här, är vacciner den enda möjliga vägen framåt och är det rätt och rimligt? Den debatten finns ju inte. Så det är, det är så extremt styrt och vinklat så att man blir upprörd. Eller jag blir det, när man tittar på nyheterna liksom. Men så att folk måste väl inse att fler behöver ju inse att det här som sker inte har med hälsa att göra, utan att det ligger andra motiv bakom. Och det kan ju vara en resa som kan vara, ja, det kan ju ta tid liksom att sätta sig in i det och förstå det. Men den sista grejen som jag tänker borde få folk att reagera är ju det här med medicinskt, eller mänsklig rättighet istället för medicinsk apartheid. Lyfte upp där. Ja, men de här covidpassen, att man ska tvingas ha det för att få resa eller vistas på restauranger eller besöka event. Eller gå och handla till och med, har det ju varit i vissa länder. Det är ju helt galet och liksom oacceptabelt och skapar ju ett medicinskt apartheid helt enkelt, där man utskiljer de som inte vill delta i det här injektionsexperimentet med de som litar på att det kommer gå bra och att det är något gott. Men jag såg något inlägg häromdagen i Norge tydligen, så var det någon som skulle passera gränsen. Då hade de liksom haft en kö för de som hade covidpass eller, ja, och en för ovaccinerade eller oinjicerade. Då hade de oinjicerade fått stå mot någon vägg tydligen och liksom, ja, blivit utpekade som någon sorts kriminella. Nej, men så att det pågår ju en demonisering av alla som inte är med på noterna helt enkelt. Så det är väl så de försöker liksom, mer, alltså så mycket som möjligt indirekt tvång. Och sen, ja, men Australien är ju skräckexemplet på hur ja, där man kör all in liksom, med auktoritära metoder. Med arméhelikoptrar och poliser som kan komma hem till folk. Och fotboja och allt som de har liksom, för att tvinga folk.
Ja, men i Nya Zeeland, precis. Och Nya Zeeland har ju också infört fotboja även, liksom, även om du är hemma själv.
Ja. Ja, men det är så sjukt. Ja, att,
och jag förstår inte att folk inte blir helt galna. Och jag tänkte, men jag vill bara lägga in att jag fick ett meddelande häromdagen från en kvinna som började högskolan i Gävle i veckan. Och på hennes första upprop då, alltså via dator så här som du och jag, så den första frågan de får utav läraren, ja, det är om de har tagit sprutan.
Det får de inte ens fråga.
Nej. Men det är, och hon är då fjärde personen på listan och den enda hittills då som inte har tagit, och han blir väldigt upprörd och säger att nu är salstenta och exkursion är helt uteslutet, för att alla måste ha tagit den här sprutan. Så. Och där är vi, och jag får meddelanden nästan dagligen liksom, från alltså föräldrar till gymnasieelever där samma fråga ställs. Och någon lärare hade ändå sagt att ni kan blunda när ni räcker upp handen om ni har tagit den, så att inte de andra känner sig utpekade. Men jag tänker så här, så att vi är mitt i 1984. Liksom. Den som inte har fattat det bör kanske så här.
Nej. Nej, men det är ju verkligen så. Det är ju så, det är svårt att greppa tycker jag för mig också liksom, att det är så galet. Och det, ja. Det kan ju bli liksom väldigt jobbigt om man tänker för mycket på det. Nej, men alltså, man behöver ju göra andra grejer också.
Ja, och lyfta sig själv. Men så här, det är också viktigt att vara liksom i, så här är det också. Jag kan inte blunda för det. Alltså, nej, det är, för att jag menar, jag tänker att det är frågan om veckor innan. Man har ju redan sagt ja till för barn ner till 12 år. Om det är motiverat så att det finns en risk, alltså så här barn i riskgrupp. Och då tänker jag, så då har man ju indirekt liksom öppnat den dörren redan. Och så det är bara veckor innan vi är där. Och det är väl egentligen så här, det är ju min nummer ett, liksom, våra barn. Alltså så här, jag blir galen.
Ja, nej, men det brottas jag också med. Liksom, vad ska man lägga sin tid på? Det, man har ju begränsat med tid, liksom, speciellt om man har barn också. För att så effektivt som möjligt få saker att ändras. Liksom.
Mm.
Nej, men det som är positivt nu, det är ju att eller, nu vet jag inte. De jag blir vän med är ju på Facebook till exempel, är ju har ju koll på läget liksom och protesterar på olika sätt. Så det känns ju som att, men det känns som att det måste ju bli fler, hoppas jag, som ser igenom det som sker och liksom vågar ta ställning och protesterar. Ja, men jag vet att det finns sjuksköterskor nu som har gått ihop liksom, som har upplevt i första hand liksom saker, jag vet inte exakt, men jag kan tänka mig att man ser saker som man känner inte är riktigt rätt liksom. Att om folk har blivit injicerade kanske och så kommer de in på akuten senare och blir sjuka eller dör och så kanske det inte registreras på rätt sätt och så vidare.
Men det är också förlåt, det vill jag bara lägga in i. För det fick jag, det var ny information för mig att de första 21 dagarna efter att du har tagit första injektionen så räknas du inte som injicerad.
Nej, alltså jag har ju sett Folkhälsomyndighetens rapport där de hade den definitionen. Sen har jag mejlat i svenska intensivvårdsregistret och frågat deras siffror om det är samma sak. Och jag har inte fått något svar ännu, men jag vet att Martin Stensö heter han, tror jag. Han ringde upp dem och kollade. Jag har inte hört det programmet, men där kanske det framgick hur det var. Nej, men om det är så, det är ju helt, ja, men det är ytterligare ett exempel på den här absurda
propagandan. För då är ju frågan, om någonting händer den personen de första 19 dagarna så räknas den som en anti-vax. Ja, alltså på den listan hamnar ju den här
ovaccinerad.
Precis, ovaccinerad. Ja, den hamnar inte antivax, men den hamnar den precis ovaccinerad sidan. Och det är ju frågan så hur men det faller ju ändå liksom på den här sidan, för att det är ju folk, det är ju så polariserat just nu. Så att det är ju ett brännhett ämne det här.
Ja, men det kan man ju säga. Verkligen.
Så vad, på ett personligt plan för dig. Så jag fattar att du förstod att du gav dig in i någonting. Men förstod du hur infekterat det här skulle bli?
Alltså jag kände när jag engagerade mig för kavla ner kampanjen, då kände jag att jag hade ju läst liksom om restriktioner och liksom de här odemokratiska tendenserna i massa länder och ja, men det här med munskyddstvånget och fast det inte finns vetenskapliga belägg och så vidare. Nej, men sen så jag var ju redan upprörd och engagerad och motiverad, och sen så det som var droppen för mig, det var ju när jag läste i Resumé en intervju med Mikael Bindefeldt som då hade anlitats för att var projektledare för den här kavla upp kampanjen då. Nej, men då sa han bland annat att man ville skapa en hype för att få fler att vaccinera sig. Och det kände jag var extremt problematiskt med tanke på hur att det inte är färdigutvecklat liksom och inte ens behövs för de flesta liksom, eller är rätt sak. Uppenbarligen har det visat sig nu när det inte funkar och man måste ha fler doser och så vidare. Nej, men så då kände jag, det här måste man ju göra någonting emot. Så då, och det var ju fler som kände att den här kampanjen liksom var helt galen. Att kändisar ska göra reklam för ett läkemedel som inte är färdigutvecklat. Så då gick jag med i en Facebookgrupp som hette Kavla ner min kropp, mitt val, tror jag hette. Och frågade, ska inte vi som inte vill kavla upp göra en annan, kavla ner istället då? Och då var det jättemånga som tyckte att det var en bra idé, och sen så spånade vi vidare och jag gjorde hemsidan, och sen har vi haft hjälps åt att sköta alla sociala mediekanaler och den som tog fram en grafisk profil och så vidare. Och sen så bestämde vi då också att vi ville vara anonyma, för vi visste ju att skulle vi stå med namn skulle de ju attackera oss direkt, och så skulle vi få lägga massa tid på att försvara oss istället för att uppmuntra fler att ta ställning liksom. Så vi var anonyma helt enkelt.
Mm.
Och sen så ville ju Aftonbladet uppenbarligen försöka slå ner på oss på något sätt. Så då kontaktade de oss och jag ställde upp på en intervju först anonymt. Skulle jag få anonym bara för att utveckla lite varför vi hade startat den här kampanjen och så vidare. Och den artikeln, liksom, jag skrev ju bra svar tyckte jag. Det var ju liksom massa påståenden, så här 14 000 har dött i Sverige, tycker inte du det är fruktansvärt och sådär. Och då förklarade jag att det är inte 14 000 som har dött av covid, utan det kanske är en tredjedel eller ännu mindre med covid, och snittåldern är 84 år och så vidare.
Mm.
Ja, men nyanserade lite bilden och sådär. Men då tog de inte in den artikeln till slut, efter att de hade godkänt den och skulle publicera den, lät det som. Nej, och sen så hörde jag ingenting sen på några veckor. Tänkte att det där var till stoppat av någon redaktör. Och sen fick jag det här sms:et i somras, mitten på augusti eller vad det var. Att vi kommer lägga ut namn och bild på dig imorgon. Vill du säga något? Och då, jag visste ju inte vad det handlade om. Jag anade ju att det hade med kavla ner att göra. Men så då pratade jag med journalisten. Jag tänkte det är lika bra att prata med den och höra vad det är för något de håller på med liksom, eller ska göra. Men jag fick ju inte veta vad det handlade om då heller, utan det var ju bara, han ställde en massa frågor och ville ju antagligen att jag skulle säga så mycket dumt som möjligt så han skulle kunna använda det liksom.
Mm.
Sen så var det ju en, och då sa jag också att jag ville vara anonym, men då skrev han bara, det är inte aktuellt. Så att de sket ju fullständigt i det. Och det som var artikeln var ju märklig, det var liksom hyllad PR-konsult bakom antivax-kampanj var rubriken. Mm. Och det funkar ju tydligen. För nu använder ju de den som någon sorts clickbait. Så nu är det betalvägg bakom. För folk blir nyfikna. Jag träffade någon på någon fest här i helgen var det. Som hade läst det där, som aldrig brukade läsa artiklar. Men som blev nyfiken. Och lite chockad när jag sa att... Eller när han insåg att det var jag som låg bakom den där. Men i alla fall... Nej, men så har de gjort tidigare också. De har ju kört den här smuts, alltså det här antivax-artikeln om högerextrema som ligger bakom alltihopa. Den är öppen. Men den här artikeln där jag gav några svar, den är bakom betalvägg sådär. Så de kan ju styra liksom vad de vill att folk ska se också. Och så var det på Resumé också, den här första artikeln där de hängde ut mig. Eller refererade till Aftonbladets artikel. Den är öppen. Och där jag fick svara, den har de lagt bakom betalvägg. Så det är kanske så de jobbar. Jag vet inte vad jag skulle svara på, men
om vi återvänder till det här ordet demokrati.
Just det.
Det är ju jag har sedan länge slutat tro på att vi lever i en demokrati. Men fortfarande så påstås det ju att vi lever och bor i en demokrati i Sverige. Och det du har varit med på är ju för mig så här, det är ett ganska bra bevis på att saker och ting inte riktigt är på det viset.
Nej, alltså när det gäller de här frågorna så är det ju inte, det finns ju ingen demokratisk debatt eller öppen debatt. Man censurerar de oliktänkande, man försöker tysta kritiker, man förföljer till och med kritiker kan man ju säga. Alltså jag ska bli bannlyst tycker man.
Mm. Ja, men man tar till ganska stora starka ord som du säger, så här, som går långt tillbaka till att bannlysa någon.
Mm.
Ja.
Mm.
Och sen debatten tänker jag, om vi lyfter in det i det här, vart är debatten?
Nej,
ja,
nej, det finns ju på sociala medier som censureras mer och mer. Så att den försöker de ju också tysta på olika sätt. Den debatten som finns. Jag menar, Australien, där får du inte ens träffa någon liksom. Och jag tror jag läste häromdagen att nu håller de på att införa någon sorts socialt kreditsystem också, liknande som man har i Kina, där man ska kunna koppla dina sociala konton till din identitet så att det är säkert att det är du. Och knyta ihop så att det blir liknande i Kina. Som jag förstår det. Så att du ska kunna liksom straffas eller det du gör på sociala medier påverkar på alla möjliga plan.
Mm.
Ja, och det är ju för att kunna styra. Liksom. I Kina används det ju för att ja, är du kritisk mot regimen så försämras ju din sociala score liksom, och då minskar dina möjligheter att få krediter eller söka bolån eller kanske röra dig till och med, tror jag, i vissa områden utanför ditt distrikt och så vidare. Så att det är ju någon sorts totalitär fascistisk övervakningsdröm som vissa verkar ha, som man inför på vissa platser och kanske...
Ja, alltså, och jag vill ändå säga att Australien, det är ju inte nytt. Jag menar, det är ju flera år sedan, tror jag, som man införde att om du inte följer det allmänna barnprogrammet, alltså barnvaccinationsprogrammet, så får du inte, vad heter det, föräldrapenning?
Föräldra, nej, okej, okay, okej. Okay.
Barnbidrag heter det.
Ja. Nej, just det, just det.
Så att de har straffat föräldrar en tid. Och jag skulle nog säga att det finns ganska mycket... inte upplever, men folk har ju varit kritiska till detta länge. Mm. Annars hade man ju inte behövt införa det.
Nej, men, nej, men precis. De har ju mer auktoritär...
Folk som har vågat ifrågasätta. Men de har gått till verkligen från ord till handling där nere, kan man säga. Och som du säger, det är ju jätteilla där nere. Så jag blir ju illamående bara att titta på deras, följa deras nyheter.
Ja, nej, men där har man ju kommit längre i den här auktoritära utvecklingen. Men jag menar, Frankrike och Spanien, där har man ju också haft liksom hårda lockdowns med utegångsförbud och så vidare. Så att Sverige är ju förskonat på något sätt än så länge. Mer än andra länder.
Så vad tänker du i lösningen på det här då?
Nej, men det är att folk slutar att vara rädda. Sluta titta på propagandasändningarna. Men först måste man ju förstå att man har blivit lurad. Och det vet jag inte riktigt hur man ska få folk att göra. Men någon gång måste ju poletten trilla ner. Nej, men vi som har insett att det som sker är politiskt och hotar vår demokrati behöver ju göra oss hörda på de sätt som vi kan liksom. Själv så tänker jag att jag ska göra en sajt liksom, bara för att förtydliga statistiken liksom, lite tydligare det här med dödsfall av biverkningarna eller av biverkningsrapporterna och jämföra det med dödsfall med av covid och så vidare, för att liksom förtydliga den här informationen. Alla bidrar ju, tror jag, på sitt sätt. Och jag tror att när tillräckligt många blir medvetna och protesterar och tar ställning, så kommer pendeln vända liksom. Det kan ju inte fortsätta så här, tänker jag. Det är så många galna grejer som sker liksom. Så att folk, till slut så måste det liksom, men det finns ju, jag läste en intressant essä om hur samhällsförändring går till. Och då var det ett exempel från Ceausescu, det var väl i Rumänien, tror jag. Diktatorn där hade styrt med järnhand i x antal år. Och då var det, innan hans fall så fanns det någon berömd situation när det var på ett torg. Han skulle hålla ett tal och sen började folk skrika istället okvädningsord till honom. Och skrek väl att han var en lögnare eller något, att han skulle avsättas. Och det tog bara 2, 3, 4 minuter och de slutade inte heller fast poliserna försökte stoppa dem liksom. Så de hade ju tappat respekten helt enkelt för honom. Och då efter det så tog det bara 3, 4 dagar innan han avrättades av sina egna. För att man liksom insåg att nu är det kört liksom. Annars kommer vi bli mördade. Så att man tog liksom, gjorde det som man var rädd för kanske skulle hända sig själva, eller jag vet inte. Men i alla fall, så då var det slut på hans välde liksom. Så om folk är pålösta, insatta och inte köper propagandan och lögnerna och säger att det här är inte okej och protesterar på de sätt man kan. Inte följa liksom ovetenskapliga restriktioner, om det blir munskydd eller om man liksom protesterar på alla sätt som man har möjlighet till, tänker jag.
Civil olydnad.
Civil olydnad, tror jag verkligen. Så då blir det svårt att upprätthålla, tror jag, de här grejerna. För att det är ju många fler som är, alltså, de kanske kan få liksom en viss antal människor att bli lydiga och göra liksom onda saker eller göra övergrepp liksom. Men de flesta är ju inte kapabla eller vill inte det liksom. Mm. Och har man då, ja, jag tror att vi kommer bli fler som värnar mänskliga rättigheter och står upp för det. Än de som...
Ja, och jag tänker... Ja. Nej, men jag tänker bara, eftersom man lägger så oerhört mycket tid och resurser på den här propagandan mot de så kallade livsfarliga högerextrema antivaxerna. Mm. Så tänker jag att det kanske faktiskt är så att vi är fler än vad de vill tillstå. Mm. Eller erkänna i det offentliga rummet.
Mm. Ja, men precis. Jag tror att det är många som kanske ser ens inlägg, eller jag vet att jag blev kontaktad av folk som säger, ja, jag ser vad du skriver liksom. Jag svarar inte, eller jag vågar liksom inte ta ställning, men tycker det är bra det du gör och jag håller med liksom. Vart uppringd igår senast av en gammal arbetsrelaterad kollega liksom, som bara, hörde att du blev uthängd, så här, jag vill bara säga att jag inte heller tagit injektionen och fortsätt liksom. Så att det är ju precis, att vi som hörs och syns, vi är ju bara en liten, liten promille antagligen av det som folk känner eller skulle vilja göra kanske, men av olika anledningar inte kan eller vågar. Mm. Så att jag tror absolut att vi kommer att vinna och att de här planerna liksom inte kommer gå igenom. Men vi behöver ju kämpa, tror jag, först.
Mm.
Och... men så att det är bara att göra det som krävs, så känner jag. Och jag visste, men när det här kom ut liksom, jag kände ju att det här är ju det viktigaste just nu. Alltså, det är jättebra att folk tar tåget på semestern och sådär, men ja, det känns ju lite mer sekundärt just nu med tanke på allt som händer. Så att, då får man ju välja vad man ska göra av sin energi helt enkelt. Så.
Mm. Ja, men jag är jätteglad. Tack verkligen för att du ställde upp. Är det någonting som du känner att du vill tillägga nu? Eller känner du att du har fått sagt?
Ja, nej. Men det är bara att folk ska fortsätta och engagera sig och bry sig och kämpa på där de gör. Och ha hopp. Nej, men det finns ett bra citat, det kan jag dra. Jag håller på en beteendeförändring innan. När det gäller liksom att folk ska bli mera, leva mera i samklang med naturen och så vidare. Eller hållbart kan man säga, men det är lite väl flummigt. Nej, men i alla fall. Hopp, eller vad säger jag, förändring sker när det finns en balans mellan missnöje och hopp. Så det tror jag väldigt mycket på. Så att när folk känner att de här restriktionerna eller inskränkningarna eller tvingande vaccinpass och så vidare blir för att man inte liksom tolererar det längre. Och det finns något hopp om att vi kan komma ur det här eller till något bättre. Eller liksom.
Mm.
Så den här positiva framtidsvisionen är också jätteviktig, tror jag. Mm. Att man ser att det behöver inte vara så här. Det finns andra möjliga framtider. Liksom. Att man inte låter de här dystopiska liksom, transhumanistdrömmarna bli verklighet. Mm. Utan att man målar upp en annan bild av en verklighet som är mer... Ja. Fantastisk. Paradisiskt. Alltså, det behöver ju inte vara överdrivet, men alltså att man har en, ja, man tror på någonting bättre. Det tror jag är viktigt också.
Ja, men bara att snart få återvända till att ta varandra i handen.
Och... Ja, det kan man ju göra nu redan om man vill. Men absolut.
Mm. Ja, men gemene man har slutat med det. Ja. Så att det, nej, men det finns verkligen
ja, gör det. Och den här podden är ju jättebra att lyfta fram det och slå hål på de här lögnerna. Så det är jättebra.
Det är ju vad jag känner att jag vill bidra med i alla fall. Och det är fantastiskt att du faktiskt var med här. Att du tog dig den tiden. Och tack alla som har tittat, och det vill jag bara lägga till. Så det är ingen konspiration. Men sista avsnittet, liven jag gjorde, så stod det att det var 170 stycken som tittade. Och 10 minuter efter att jag stängde av så var det 1200 som hade tittat. Så att jag vet inte, jag tror att de trollar lite med siffrorna faktiskt. Så att jag har inte en aning om hur många som har kollat. Det står att det är 350 här. Men, ja, men tack så jättemycket. Som sagt, vi går till avslut här och så ses vi på söndag igen. Och tack så mycket Andreas. Stanna kvar en minut.
All right.
Tack och hej.